Frid, vänner. Och tack för förtroendet att få komma hit idag. Jag kan ju bara beklaga att det inte är Mikael Hallenius som är här och som har en väl tillrätt bibelstudio med djuplodande fantastiska upptäckter som bara läggs framför er och ni förundrar, bara gapar och dreglar över Bibelns djup och fantastiska ärende för oss. Jag heter Mattias Sennehed och jag är er, vågar jag säga, nya studentpastor. Jag är ju utsänd av frikyrkorna i Linköping att vara en slags representation i studentvärlden. Fast jag vet ju att jag inte själv är. Säkert finns det flera av er här som antingen är studenter eller jobbar på universitetet Linköping och Norrköping. Och jag ser mig som en missionär där tillsammans med er. Och jag ser det som ett stort förtroende att få stå i den ekumeniska tjänsten som det är. Även fast jag är medlem i Pingstkyrkan i Motala, min fru är föreståndare som Samuel berättade, så är jag medvän också här. Därför känns det fint att komma hit idag. Jag tror att det som jag delar, det är någonting som ligger högt upp i hjärtat och livet nu. Och jag vet att det är till mig, men jag tror också att det är till oss. Så därför så vill jag dela det med frimodighet. Och jag har satt som en rubrik för det här, och som kanske vad jag drömmer om också ska ske i hela samhället. Därför känns det så spännande att leva i de här dagarna. Men det är att kom ut ur kammaren, eller öppna åtminstone på fönstret. Och du ska se vad jag menar med det. Det är fantastiskt att leva i ett land med religionsfrihet. Och jag vill säga några ord vad jag tänker att den där friheten är för någonting. Och hur det är att leva som lärjunge idag. Och jag vill avsluta med att lyfta fram Daniel, söndagsskole Daniel, som ett exempel för oss, som vi kan få utmanas av. Sverige är ju ett sånt speciellt land, och religionens plats hos oss är så speciell. Jag tänker på det när jag har varit en del gånger i Afrika, och då ser man såna här skyltar i Ghana och lite överallt. Till exempel, Jesus is the answer. Carpentry workshop och construction, eller praise the Lord dentist, God is great blacksmith. Såna där affärer, det finns överallt. Gatorna är fyllda av såna där och bilarna är fyllda med stickers. Och i Sverige kan man ju känna att man är lite sekteristisk om det sitter en sån här liten fisk i ena hörnet dolt, och känner bara nu aj. Jag åkte igenom och kisa med en fisk på bilen liksom. Nu går vi på vattnet verkligen här liksom. Och jag tänker att många med mig känner av den där spänningen som finns kring vad tro är. Det är en frihet att tro. Och en hel del i vår tid verkar ha missförstått vad religionsfrihet är. Och tänker att det innebär frihet från religion. Det är det inte. Vi har frihet att tro. Och i vår tid så är det inte svårt att tänka årtionden sådär. Jag tänker inte 80-talet. Det var där mitt liv började, 1980. 80-talet har jag inte förstått som en sån här riktig peak i samhället på religiösa frågor. Däremot var det mycket i frikyrkan. Stora körer och sånt där. 90-talet vet jag inte heller, men det känns som 2000-talet har varit början av ett årtionde eller årtusende där människor kommer till tro och vill berätta om det. Och i våra dagar så sätts kristen tro på tapeten hela tiden, tycker jag. Sebastian Saxet nu senast, låt oss be för honom att Gud bevarar honom i sin nåd. Erik Schüldt, Justin Bieber, Joel Halldorf som får skriva på kultursidorna i Expressen om Gud både nu och då. Innan dess Marcus Birro. Personer som sätter Gud in i det här offentliga utrymmet. Och det tror jag är viktigt. Och i det så finns det alltid personer som vill dumförklara de här personerna. Ett exempel, jag vet att den har några år på nacken. Förresten, vet ni vad det här är för symbol? Jag kommer använda den några gånger idag som Det är en myndighetssymbol. Myndigheten för stöd till trossamfund. Det finns en sån i Sverige. Vilken grej. Ja, alltså i vår gruppkontrakt som land så är religionen en viktig del. Och jag tänker att det är dags, om du behöver en uppmuntran i att se dig själv i det, så låt det få bli en uppmuntran idag. Jag vet att det är en gammal referens, men det här är Per Eriksson. Jag lärde känna Per, jag visste vem man var sen innan till namnet, men när jag bodde i Malmö senast så lärde jag känna Per. En härlig person ju, och han har ju sina rötter i Pingstkyrkan, men var med i en EFK-församling. Utanför Lund, Malmö någonstans, jag vet faktiskt inte vilken, vet ni? Han var med i Hyllepark, är han fortfarande? Och han blev ju rektor för Lunds universitet. Det här var ju en jättebomb. När han utnämndes så skrev tre av dem som han skulle leda, forskarna på Lunds universitet, skrev en debattartikel där de ondgjorde sig över det här. Och jag kunde inte hålla mig från att dela en kommentar till den artikeln som någon person postade tre gånger. Ni vet, när någonting är tre i Bibeln, då är det stora bokstäver. Och det här var ju riktigt tydligt. Det är inte klokt att låta en sekt, Pingstkyrkan, så ni går fria, infiltrera lärosätet på detta sätt. Det är en skandal. Tänk, snart är väl dags för professorer som tillhör Scientologikyrkan eller några andra sekter. Läs på vad Pingstkyrkan har för moral och värdegrunder. Hur kunde detta missas under urvalsprocessen? Den kristna högern har härmed utmanat de intellektuella som borde slå tillbaka med gemensamt motstånd. Och vet du vad? Jag hoppas att i dig nu det inte reser sig någon kampvilja. Så här, vi ska, nu är det fight. För det är inte så evangeliet är. Evangeliet är ju en rörelse som vänder andra kinden till och som överbevisar världen med dess kärlek. Och som inte låter sig besegras av det onda utan besegrar det onda med det goda. Men vi ska inte låta såna här kommentarer och känslan av det här trycket, att vi blir som någon slags sköldpadda som sticker in huvudet i skalet och tänker, här inne i alla fall slipper jag det där trycket. För vi har en laglig frihet att tro. Så här står det, ja, det står både i vår regeringsform, det står i Europakonventionen. Och det står i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna så här. Och jag kommer läsa Bibeln också idag, var inte orolig. Artikel 18. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar friheten att byta religion och trosuppfattning. Och att ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller sin trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor. Oj, vilken grej. Enskilt eller i grupp få utöva detta. Och jag tycker det är ganska spännande. Jag var med på läkarprogrammets upprop för några veckor. Vi hade några som var läkare här. Vilka är ni? Som jobbar i sjukvården. Vi tar sjuksyrror och alla andra också. Räck upp en hand om du jobbar i sjukvården. Ja. Då står det, som ni säkert vet, era läromål. Som är tagen ju av i riksdagsbeslut. Vad det är att ta en läkarexamen. Ett av de läromål som professorn där står och berättar för studenterna. Som man ska leva upp till är att man ska visa förmåga till helhetssyn på patienten. Utifrån ett vetenskapligt och humanistiskt synsätt. Med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna. Jag antar att det är en del av dem vi just läste. Annars vet jag inte vilka universella mänskliga rättigheter man kan åsyfta. Så i en läkarutbildning och säkert många andra program så säger man att vi måste ta särskilt hänsyn till de här mänskliga rättigheterna. Som innefattar till exempel rätten att enskilt eller grupp utöva sin religion och sina sedvänjor. Jag är så spänd på att se hur det ska bli. Och hur det kommer visa sig i programmet. Och kanske att du kan vara en hjälp om du finns i den här världen. Du kanske kan komma till en lärare och säga, jag kan hjälpa dig att uppnå läromålen. Det är fantastiskt. Vilken möjlighet. Alla har rätt att inte delta. Men han har inte rätt att inte dela offentligt rum med den som är troende. Jag tror att det finns en risk att vi blir lite självcensurerande. Och jag tänkte att det är någonting som ni kan prata sen om ni vill, när ni äter och går vidare därifrån och kanske era hemgrupper. Upplever du att det finns något slags tryck över dig att du ska lämna tron hemma liksom vid halvmattan när du går till jobbet eller dit du går? Och att rummet för tron är i bästa fall hemmet och i värsta fall sovrummet och nattduksbordet. Är det där som tron har sitt spelrum? Eller har den en lika självklar plats som du på din arbetsplats eller din vardag? Jag hör inte till dem som blir upprörd över bönutrop eller andra religiösa sedvänjor i samhället. Där kan vi tycka olika. Jag tror att om vi går hårt, för hårt mot andra religiösa, så sågar vi av en gren som vi själva sitter på. Jag skulle faktiskt vilja våga tänka ett pluralistiskt samhälle på allvar. Nu låter jag som en valtalare. Jag hörde det! Våga ett pluralistiskt samhälle på riktigt. Ja. Men tänk om vi skulle våga tro på dem som säger så. Tänk om de där sakerna som alla säger, ja, det där. Tänk om du kan börja praktisera det med din olikhet eller med din unikhet och säga, jag bara bidrar till ett sant pluralistiskt samhälle. För att vi blir lite självcensurerade, och religion blir någonting som vi som samhälle inte vet hur vi ska förhålla oss till. Ett roligt exempel. Jag tror det var David Batra som för några år sedan skulle sommarprata. Och vet ni vad det värsta med att sommarprata verkar vara? Att man måste stå med sån där krans och ta kort. Sådär. Och han kände att han inte ville det. Så när producenten kommer med den där kransen och sätter på huvudet, säger han, nej, jag vill verkligen inte ha kransen. Nej, alla måste ha krans. Det ingår ju i vår liksom, PR. Så du måste ha krans. Jag kan inte ha krans. Det är emot min religion. På den personen bara, oj, förlåt. Oj, alltså. Jag visste inte. Jätteledsen. Jag respekterar dig utan krans. Och så blir det den där beröringsskräcken där man inte vet hur man ska förhålla sig till någon som har en religion. Och det blir så talande, för ett sånt samhälle vill ju ingen ha. Där man är jätterädd för att trampa varandra på tårna hela tiden. Jesus tjänst var i offentligheten. Jag kan ta nästa bild. Ja, just det. Så jag vill bara säga, om du vill ha en liten eller stor fisk, så jag hoppas att du ska känna frihet. Jesus tjänst, nästa bild. Jesus tjänst var i offentligheten. Jag ska strax läsa det där bibelordet. Vi hoppar tillbaka sen. Janne, förlåt att jag kör med dig. Okej. Jesus tjänst var i offentligheten. Han rörde sig i allmänna rum. Om du tittar lite på där de flesta mirakler och undervisningar och sånt skedde, så var det inte i stängda sällskap utan i öppna sällskap. Ut med landsvägar, i hem som inte ens hade räknat med att bli en gudstjänstplats. Och så öppnade sig som ett heligt rum, och helt plötsligt var Gud där. Han som är allomfattande och överallt. Och jag tror att om du skulle rannsaka dig själv, så skulle du hitta tillfällen där Gud helt plötsligt bara tagit dig i handen och sagt, nu kör vi. Nu finns det en dörr som öppnar sig för dig. Det kommer bli ett heligt rum här. Det kan vara, jag tänkte på det bara för någon vecka eller två sedan när jag var med och tog bilder med en fotograf. Det var jag och min kollega i Norrköping, Mikael Willemar, som skulle ta till någon roll-up, och han hade hyrt in en fotograf. Och fotografen säger, ja, kul att se på er hörni. Ni påminner mig om min uppväxt i missionshusen runt om på slätten här utanför Norrköping. Och jag frågade honom efter ett tag, men du, vad intressant att vi påminner dig om din barndom. Är det bra eller dåliga minnen från de där missionshusen? Han fick välja själv vad han ville göra med det. Men han ville berätta, han ville samtala. Och helt plötsligt öppnade ett rum. Och det blev som ett heligt rum där vi, jag finner mig sitta och prata om vad ordet försoning betyder för livet. Hur man egentligen kan förlåta och vad det verkligen betyder att bli förlåten. Och Gud var där. Mitt i steget. Och det är inget exklusivt för mig. Jag tror att det är så den kristnes väg är. Vi som kallas vägen. De som går på dem. Följer honom. Men folk vet inte om det. De vet inte om, de tror att tron är så privat. I veckan så gjorde Motala Vadstena tidning, jag förstår att de har många prenumeranter här i rummet, ett reportage om min fru för att hon var ny pastor i Pingstkyrkan. Det hedrar dem att de gjorde det. Det tyckte jag var bra. Och då kommer de in i kyrkan och de ser det är någon barnträff som är med kvinnor och män som är föräldralediga och som är där med sina barn och sjunger och sådär. Och så säger reportern, ja, fint, det här är era församlingsmedlemmar som träffas på en träff. Och Linnea säger, nej, det är lite alla möjliga. För det var ju muslimer och alla möjliga där. Alla får komma. Han bara, får alla komma? Jaha, det har jag ingen aning om. Okej. Och jag kom på tillfället när jag satt här borta med religionslärare. En grupp religionslärare som kom till kyrkan för att lära sig om vår tradition. Och så säger de, efter ett långt samtal, säger jag, men hörru du, nu är det egentligen bara en sak. Det är, hur ansöker jag om tillstånd att få komma på en gudstjänst här? Hur gör man för att få liksom, tillstånd att komma? Och jag sa, ja, det är inte så svårt faktiskt. Det är bara att komma. Du får komma vilken söndag du vill. Du är välkommen. Vi kommer bli glada när du kommer. Och bara, va? Okej. Och så, då bryter sig en person in i gruppen. Vänta nu, jag borde mottala. Jag går förbi Pingstkyrka där varje dag när jag ska till bussen. Menar du att jag kan gå in där vilken söndag som helst? Jag kan komma både en och två gånger. Och jag behöver inte ens bli medlem. Är det så? Det är sant. Du behöver inte ens bli medlem. Okej, oj. Och det där provocerade mig lite. Jag tyckte att de var oallmänbildade. Ska de bli religionslärare, tänkte jag. Sen så åkte jag hem. Då bodde jag i Hjulsbro. I Hjulsbro finns en jättestor fotbollsförening. Och det var fullt med bilar runt det här klubbhuset. Och då tror jag den helige ande talade till mig och sa, Mattias, ser du klubbhuset? Och det var fullt med bilar utifrån. Ja, så det där. Och sen så ställdes frågan till mig själv. Vad skulle det krävas för att du nu bara ska ta bilen och åka in? Parkera där bland alla bilar och bara gå in i lokalen för att det är mycket folk där. Och jag kände, jag skulle aldrig göra det. Bara för att det verkar vara en massa folk där inne har inget med mig att göra. Mina barn spelar inte fotboll. Jag har ingen koppling dit. Och så tänkte jag på mig själv som kristen och pastor att jag så många gånger suttit i en kyrka och undrar varför ingen bara ramlar in. Varför skulle de komma in? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta. Det vill säga trons ord, det som vi förkunnar. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek. Alla har samma Herre. Och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Räddad. Men, hur ska de kunna åkalla den som de inte kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur ska någon förkunna utan att bli utsänd? Det står skrivet, skönt ljuder stegen av den som bär bud om goda ting. Tänk att vi är sända. Tänk att idag när du senare får ta emot gåvorna så är det en sändning. Tänk idag att vi fick ha med om dopet när någon hade fått höra och respondera. Tänk att vi är en del av en rörelse, vänner. Tänk att vi har frihet att tro. Tänk friheten i tron. Så långt om den missförstådda religionsfriheten. Nu blir det lite känsligt. Jag tänkte föreslå att Jesus har fel. Eller i alla fall att vi misstolkar honom. Du ser nervös ut, Samuel. Jag förstår dig. Spring. Matteus 6. Så står det så här. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber så gå in i kammaren, stäng dörren och be sedan din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och jag tänkte att det där behövs inte idag. Och det är klart, du behöver bara läsa sammanhanget för att förstå att Jesus inte har fel. Men vi kan tolka det så. Som en liten garant för att vi gör rätt nu när vi låser dörren bakom kyrkan när vi går in. Hänger upp skylten med varning för leoparden utanför och bara, nej, här är vi liksom. Ingen ska få minsann tro att vi är högmodiga och vill ha poäng. Men det är ju inte så den här tiden behöver att vi lever. Den här tiden behöver att vi tar med oss, att vi går med Jesus dit han går. Utanför de här lokalerna. Vi får komma samman och samla kraft. Och gentemot varandra så behöver vi tänka på att inte blåsa i basun. Så vi tror att vi får ut vår lön redan här. Absolut. Vi ska inte andligen brösta upp oss för att samla poäng hos varandra. Det som Jesus varnar för i den här texten. Men det är något helt annat att vara hemlig med sin tro. För hela Nya Testamentets ärende är en stor fascination över att det som en gång var hemligt inte är det längre. Att det som en gång var dolt nu är synligt och ropas på torgen. Att Guds stora plan som bara några få kunnat se genom historien nu har blivit uppenbar genom Jesus. Och vi har anförtrotts glada nyheter. Tänk, det är det som är den stora bilden. Och Jesus säger att om vi nu har ett ljus så låt oss få sätta det på en hållare så det lyser för alla i huset. Inte för att demonstrera utan för att vara ärliga med vilka vi är. För Guds kärlek övervinner. Guds kärlek hittar en väg. Och vi är sända att vara kärleksfullt närvarande. Det tror jag. Om du undrar vad man ska göra, var kärleksfullt närvarande. Det tror jag är ett uttryck för evangeliet. Om du nu tycker att det blir lite för pressande här, vi hoppar mellan diken nu jämt. Om du känner, ja, men jag orkar inte gå varje dag och tänka på att vara så kristen. Att göra massa kristna handlingar. Så skulle jag säga, bara ge dig lite alibi, men var inte så nervös. Kärleken hittar alltid en väg. Vi behöver inte anstränga oss så hårt. För om vi verkligen älskar, då behöver vi inte vara rädda för att inte synas. Ett ljus syns. Och det blir så naturligt. Jag har utmanats av en figur, den här figuren, eller personen, ingen figur, nästa. Ja, han med. En annan kille. Det här är Serafim Azarov, antar jag. Att han såg ut så. Men han levde mitten av 1700-talet till en gång 33 in på 1800-talet. Uppväxt i Ryssland, i Kursk. En svår uppväxt, hans pappa dog när han var liten. Och han var svag. Han höll på att dö i sin barndom men blev helad av ett gudomligt ingripande. Och som äldre tonåring så gick han i kloster och la sig på Guds drejskiva för att formas. Även där, han verkar ha haft en ganska svag kropp. Han blev dödligt sjuk igen. Och Gud räddade honom igen. Och som typ 30-åring så bad han om tillåtelse att få dra sig undan ut i de ryska skogarna. Och där kom han att stanna i dryga 30 år. Varför han är ett exempel nu på att gå ut ur kammaren och långt ut i skogen är liksom punkt B nu då. Nej, men han är ett exempel på att man behöver inte vara så nervös att ens ljus ska lysa om det är där. Den som älskar kärleken hittar alltid en väg. Och ryktet börjar gå i de ryska skogarna att det finns en helig man där inne. Och han ber för både människor och djur. Och man kommer dit så har Gud gjort tecken och mirakel. Och Gud talar profetiskt genom den här mannen på den han stöter på. Och det blir en sån där väckelserörelse kring denna man. Han sa, att målet med det kristna livet är att förvärva den helige ande. Jag tänker att kärleken går inte att hålla tillbaka. Den hittar alltid en väg. Till och med en väg från en djup rysk skog någonstans. Och Serafim sa, sök hjärtats frid och tusenden ska omvända sig. Tänk er. Så otvingande. Vilken frihet i att låta sig fyllas av Kristus och vara mån om att leva i den kärleken, eftersträvas och fyllas av den kärleken och sen bara vara sig själv. När Serafim blev lite äldre så blev han föreståndare. Han blev starets, han blev föreståndare för ett kloster. Och till det där klostret så kom människorna dagarna i ända till honom med sina problem. Sjuka barn, undernäring, situationer som han kanske inte ens kunde göra någonting åt. Men det berättas om honom att hans hälsningsfras till alla som kom till honom var min glädje. Tänk dig att komma med ditt livs största problem till någon som ser en i ögonen och säger min glädje. Sån är Guds kärlek. Den älskar nämligen världen, inte för att världen är vacker. Så älskade Gud världen att han sände sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att den skulle bli räddad genom honom. Det är liksom inte kvaliteten på världen som avgör om Gud älskar den eller inte. Guds ande svävade över jorden när den var öde och tom. Den var inte vacker, Eden fanns inte än. Där var Guds ande. För Gud är kärlek. Och det är så häftigt att Gud har en kärlek som liksom inte stämmer av först om objektet är älskningsvärt, kärleksvärt att älska. Utan han är kärlek i sig själv. Så när Gud får fylla våra hjärtan, då kan vi förmå att älska personer och situationer, visa kärlek i sammanhang där det verkar omöjligt att göra det. För det är inte skönheten i objektet som väcker kärlek, utan den som ger. Den är proaktiv istället för reaktiv, den kärleken. Låt mig avsluta kort med bara för många av er påminna om personen Daniel. Och kanske för några av er säga för första gången. Daniel är en profet i Gamla testamentet. Och du kan läsa hans bok. De första 6 kapitlerna är lite mer som en story. Och sen blir det lite knepigare. Man får läsa hela. Men börja med de första 6 kapitlerna. Och även till dig som känner Daniel vet jag om. Du ser nu flanellografbilder som bara går in i din periferi. Liksom de kommer. Lejon och allt möjligt som kommer hoppandes. Läs Daniels 6 första kapitel i boken. Och bara tänk, hur skulle jag kunna ha någon som förebild i mitt liv att vara kristen? Jag ska ge dig bara några korta förslag på varför han är en förebild för oss. Det första är att han sett sin miljö som inte är hans egen. Vi vet inte exakt om det var för att han kom från väldigt rik familj eller om bara för att han var sjukt snygg som han blev utvald. Det står lite i en, när han fördes i exil till Babylon så letade de efter unga män som var sjukt snygga. Inga finnar eller ingenting liksom. Och dessutom verkar brighta och kom från rika familjer. Och de skulle liksom bli någon sån här supergäng som skulle assimileras in i den babyloniska kulturen och sen skulle man få med sig hela folket. Och Daniel blev en sån. De gav honom ett nytt namn, Beltesassar. Och han lärde sig allt om spådom och drömtydning. Och sådana där saker som jag antar inte ingick i bibelskolan när han var liten. Så han blev faktiskt fullt ut, hade koll på sin kultur. Men samtidigt så står det att Daniel hade några saker där han kände, det här är inte jag. En av de sakerna var att han ville inte åtnjuta den ynnest som han hade fått, att äta från kungens bord. För kungen, han hade ju jättefina mat och allting. Och om man var en sån som Daniel var, då fick man ta kungens mat och äta i efterhand. Och Daniel bad om att få äta grönsaker och vatten. För honom var det oren mat. Och det är så härligt när det beskrivs hur Daniel på ett sånt ödmjukt och respektfullt sätt försöker förklara varför han inte vill ha den här ynnesten och ber om att få äta det andra och lovar att vara lika vältränad ändå. Han är inte där för att demonstrera eller få någon annan att känna sig dålig för att den är den han är. Han bara vill vara ärlig med vem han är. Och det öppnar dörrar för Daniel. Hans sak är att Gud talar profetiskt till honom om att tyda drömmar. Det verkar vara en gåva som Gud ger honom. Och Nebukadnessar, kungen, han drömmer en dröm som gör honom väldigt orolig. Och Nebukadnessar, han verkar vara en sån här no bullshit kille. Alltså. Han vill inte bara ha någon som säger lite fina ord. Utan han säger till alla sina spåmän och visa män. Säger så här, hörni, ni ska berätta för mig vilken dröm jag har drömt. Och vad den betyder. Och lyckas ni inte med det så kommer jag hugga er till små bitar. Och göra taco av er. Så sa han. Och de bara, hallå, Nebukadnessar, det är omöjligt. Det du frågar efter kan bara Gud. Och Gud är inte bland de levande. Så sa de. Fanns det någon i gemenskapen som visste att Gud var bland de levande? Det gjorde det. Daniel. Och Daniel får höra att alla säger så här. Nu, vi ska avrättas allihopa för vi kan inte veta vilken dröm han har drömt. Och Daniel säger, låt mig gå till min Gud och fråga. Och han gör det. Och Gud ger honom uttydelsen av drömmen. Och det är så härligt för när vi läser det. Låt mig läsa några verser bara. Så här står det. Så här säger Daniel. Han får drömmen. Han får själv drömma samma dröm som Nebukadnessar. Och sen så finns det en jättefin tacksägelsebön. Jag läser inte det nu. Men det är så tydligt att Daniel vet att det inte bara på grund av hans karisma och charm som det händer. Utan det är Gud. Gud är den som griper in. Och så säger han till Nebukadnessar. Konung. Nu läser jag från vers 29 i kapitel 2. Konung, då du låg på din bädd kom dina tankar att kretsa kring vad som ska ske i framtiden. Och han som uppenbarar hemligheter lät dig veta vad som kommer att hända. Denna hemlighet har uppenbarats för mig. Inte därför att jag är visare än andra varelser utan för att du ska få veta vad drömmen betyder och förstå dina innersta tankar. Kan du tänka dig ett mer respektfullt sätt att tala evangelium in i någon? Hör du hur Daniel förklarar för Nebukadnessar att den Gud som du vet att jag tillber, han är nära dig. Jag kommer inte med något nytt egentligen, Nebukadnessar, för Gud har redan talat till dig. Han har redan visat sig en del för dig. Han är redan hos dig. Nu ska jag få göra något lite till. Men det är inte från en blixt från klar himmel, för upptäck Nebukadnessar att Herren redan är dig nära. Tänk vilket ärende för oss i vår tid. När vi går fram att inte tänka att nu ska vi komma med någonting som är bara vi äger. Utan veta att Gud har ett försprång och han är redan där. Gud är redan där. Och om du vill ta för van, om du vill veta varför jag säger det här. Vi har inte tid att berätta massa personliga berättelser idag. Men du, hoppa inte över de där vittnesbörden längst bak i typ Dagens Veckomagasin eller Hemmets Vän eller allt vad nu folk skickar till er från missionsorganisationer och annat. De vill ju ofta berätta för oss vardagliga berättelser om hur människor kommer till tro och som vi hörde idag i samband med dopet. Hoppa inte över dem, utan förundras istället över hur gång på gång Gud verkar vara där till och med innan kyrkan. Så ett frö, visa sig, göra någonting. Som sen en annan person, en kristen, kan komma och samspela med. Och som öppnar upp en situation. Så var det i det här fallet. Daniel berättade. Och här hade det varit enkelt för Daniel att säga. Okej, Gud, eller okej, Nebukadnessar, jag gav dig uttydningen. Så du kan hugga huvudet av de andra. Och jag är herreman på täppa. Vilken karriärsmöjlighet han hade här kan man säga. Men så gjorde han inte. Han vädjade för alla andras liv. Alla blev räddade. Och så bara fortsätter den här berättelsen om Daniels liv. Och låt oss avsluta med lejongropen. Det har gått tre kungar, eller två kungar framåt. Den tredje kungen som Daniel betjänar. För det gjorde han. Han var deras vän. Han var på deras sida. Och han var på Guds sida. Du behöver inte vara där du är i ditt jobb eller skola eller ditt sammanhang. Så hoppas jag att inte du ska känna att du liksom är någon undercover-spion liksom, som är, har en dold agenda. Gud är ju på människors sida. Så det är ju en bra början. Det finns Daniel Mårn position att han blir, jag vet inte vad vi skulle kalla det för idag, inrikesminister kanske eller något sånt där. Han ska styra över 120 provinser i Babylonien. Och några blir väldigt avundsjuka på Daniel och säger, hur ska vi sätta dit honom? Det finns ju ingenting han gör fel. Om det är någonting, då skulle det vara hans religion i så fall. Där kan det finnas något. Och så går de till kungen Dariaves, eller något annat heter han i Bibel 2000. Och så säger de, kungen, du är ju helt fenomenal. Ska vi inte bestämma att alla under en månadsperiod bara ska tillbe dig och ingen annan? Och det lät som en bra plan, tyckte han. Och så gör han ett påbud med Persien och Mediens lagar. Det var verkligen att slå det i sten. Och så var planen i sin gång. Och det står att så fort Daniel hörde påbudet gick han hem till sitt hus. Han gick upp på den övre våningen där fönstren eller öppningarna vette mot Jerusalem. Och han bad så som han brukade göra. Och du vet, på den här tiden hade hus inte treglasfönster ljudtätat. Man hade inga fönster. Det var gluggar. Så de visste att nu kan vi sätta dit Daniel. De står utanför och lyssnar och hör. Nu ber han igen och tar honom på bar gärning. Och jag tänker, om Daniel hade ju varit smart att åtminstone hålla sig på nedervåningen. Så måste du sätta dig i gluggen? Men det här säger någonting om, som jag vill ta efter och som kanske du kan utmanas av. Att inte göra skillnad på sig själv. Att bara vara ärlig med vad man är. Att innehållsdeklarera sitt liv och säga, den här är jag. Och om det är så, det är så den här kulturen var. Hans vänner Sadrak, Mesad och Abednego som kastade sin brinnande eld. När de gör det så säger de så här till dem. Ja, vi vet inte om Gud kommer rädda oss eller inte. Ingen aning. Men vi kommer ändå inte tillbe dig. De visste vilka de var. Och jag tänker att Daniel visste det. Därför spelar det ingen roll om någon tjuvlyssnar eller inte. Han brukar be vän mot Jerusalem och Jordan idag med. Och så kastades han i lejongruppen och kungen vet vad som har hänt. Han är förkrossad, säger, men kan vi inte ändra det här på något sätt? Han påminns, du kan inte ändra på Persiens och Mediens lagar. Det måste hända. Och så säger han, Daniel, den Gud som du ständigt tillber, han må rädda dig. Nyckeln ligger i det där, hörni. Vi ber inte och vi är inte kristna för att demonstrera ibland för att visa vår rättighet. Vi är ju efterföljare till honom som har gett sitt allt för oss. Vad annat kan vi än att ge oss själva tillbaka oavsett omständighet? Daniel blir räddad ur lejongruppen. Och du kan läsa själv i slutet på kapitel 6 det hyllningsbrev som kungen skriver till alla riken i den då kända världen där han bara creddar Daniels Gud. Jesus, jag tackar dig för din stora kärlek till oss. Jag tackar dig för att du älskade mig och mina vänner här inne och hela den här världen innan vi hann göra någonting för att förtjäna det. Tack Gud för din kärlek som övervinner oss med så varma medel. Och jag ber att vi skulle få gå i den heliga andes kraft i den här tiden. Praktisera din kärlek, leva ditt evangelium, vara ditt rike i den här tiden. Jag tackar dig för att dörrar som verkar stängda ska få öppnas. Jag tackar dig att människor som verkar låsta och som verkar stå oss emot ska få överbevisas av kärlek och godhet och ändra sitt sinne. Jag ber för den av mina vänner här som känner ett stort tryck över sig och som känner att den måste självcensurera sig. Att man inte ryms eller att du blir som en hemlighet. När jag ber att det ska komma en tid när man med frimodighet istället ska få proklamera dig i både handling och ord. Och jag vet att ditt evangelium hittar en väg, för den är kärlek. Så vi ber den här tiden, hitta en väg, Herre, med oss och genom oss och i oss. I Jesu namn, amen.